Låt mig få säga så här. Jag tycker att det är alltid lite svårt att predika om de här helgerna som är så klassiska. Om man har varit frälst i 40 år dryga och predikat på påsken många gånger, så undrar man varje gång, finns det något nytt att säga? Och jag ska vara lite pragmatisk idag och inte komma med någon stor teologisk uppenbarelse, utan bara se en liten praktisk detalj. Så egentligen kunde jag predika på 5 minuter, men det blir lite mer än 5 minuter då. Vad handlar påsken egentligen? Jo, i fredags hörde vi om Jesu försoningsdöd på korset och idag om uppståndelsedagen. Det här är en av mest kontroversiella och svårtrodda budskap som vi kristna har att komma med. Och jag nämner bara lite grann, bara att lägga en liten grund för tanken som jag kommer att utveckla vidare. I Matteus 22:32, Jesus talar med sina samtida, de andliga ledare som inte trodde på uppståndelse, så säger han att Gud är inte Gud för de döda utan för de levande. Och om Gud är Gud för de levande, då måste uppståndelse finnas, eller hur? Och han talade då om Abraham, Isak och Jakob som han relaterar till. Och så i Matteus 26 och 23, när de här fariserna och skriftlärda, de är så irriterade över Jesus och de är så både förbryllade och förvirrade kring honom, och de vill veta om han är Messias. Och då säger en av dem, han säger så här: jag besvär dig vid den levande guden att säga vem du är. Och då tänker jag, vad konstigt att man tror på en levande gud men tror inte på människans uppståndelse. Vad är mening då? Gud har skapat människan till sin avbild, inte för att hon ska vara en död varelse utan att hon ska vara en levande varelse, eller hur? Och i Markus evangeliet så bråkar de med honom, de som tvivlar på uppståndelse, i kapitel 12 och 23 och säger: okej, om du säger att det finns uppståndelse, så säg till oss om den där kvinnan som har varit gift med 7 män. När vi uppstår från de döda, så vems kvinna kommer hon att vara? Och då säger Jesus: ni känner inte till skrifterna och kraften i skrifterna. Och så säger han att livet efter uppståndelse kommer att vara annorlunda än vi tänker. Och det är klart att om man ska förstå för uppståndelse bara med sitt förstånd, då blir det inte så lätt. För att vem av oss har ett sådant förstånd att vi kan sträcka oss i evigheten och se hur det ser ut där? Ingen av oss kan göra det. Och en av de svåraste saker som Paulus hade att möta, det var i Aten när han mötte alla dessa filosofer där i Apostlagärningarna 17 och vers 18. Och då står det skrivet så här, jag kanske ska läsa det också. Det är skrivet att när han talade om uppståndelsen, då sa de att, oj, jag behöver inte läsa. Vad kommer han här med nya tankar och underliga saker? Och det var då när Paulus började tala om uppståndelsen. Och det är klart att de hade massa gudar där i Aten. Men de gudar var döda självklart, därför att de var skapade av döda människor. En dödlig människa kan inte skapa en levande gud. Det bästa han eller hon kan skapa, det är att skapa en staty och sätta sina egna tankar i den statyn och göra en religion av det. Och sen tillbe sig själv genom att tillbe sin idés staty. Men Jesus uppstod från de döda och han kommer inte med någon religion där man dyrkar sig själv och sin egen förmåga eller oförmåga, utan han talar om livet som är evigt. I Matteus 24 eller 20:19 så undervisade han sina lärjungar om uppståndelse. Och det var den aspekten av hans undervisning som de hade absolut svåraste med. Och nu ska jag gå till samma text som Anders redan läste, till Lukas 24. Och jag kommer att läsa ganska mycket från The Message faktiskt. Den är rolig, det måste man säga när man läser det. Och när kvinnorna kommer till graven, de skulle liksom ha det här vaka över hans döda kropp. Och när de kommer dit, det som är jobbigt med det är att den har inte verser i sin ordning, utan det står skrivet så här. Jag ska växla lite mellan två översättningar. Är det okej? Det är det väl, va? Jag läser ändå från det här enda rätta. Klassiska. 24:4. När de kommer till graven och vers 4 då. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män, eller läsa från verset. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven och de fann att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Och så vidare och så vidare. När de visste inte vad de skulle tro. Det är så här att tyvärr så finns kanske även bland så kallade kristna människor väldigt många som fortfarande inte vet vad de ska tro när det gäller uppståndelse. Kan man verkligen tro på det här eller är det här bara en fin saga som någon har liksom skrapat ihop? Och de här kvinnorna, även att de har hört undervisningen och apostlarna, när de kom till den tomma graven och han sa att han ska uppstå den tredje dagen, så visste de inte vad de skulle tro. Ja, men om graven är tom, vad ska du tro då på? Att han inte är där, då vad ska man tro då? Ja, precis som många sa, antingen har någon stulit honom, flyttat honom som Maria hade, de har flyttat min herre någonstans. Vet du var de har gömt honom när hon talade med Jesus och visste inte att det var han? Och när de kommer då till apostlarna, dessa kvinnor, och apostlarna var de som skulle föra det här budskapet vidare till hela världen, då står det skrivet att i vers 11 att men de tyckte, kvinnorna talade för dem att Jesus är uppstånden och att de sätter en ängel. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Okej, om man tänker nu på det här. Jesus väljer dessa lärjungar. De ska föra budskapet vidare. Det absolut viktigaste aspekten av det vad Jesus lämnar till dem. De tycker det här är bara tomt prat. Men okej, vi ska gå och evangelisera världen. De såg inte helt enkelt den här dimensionen och kunde inte förstå den. Och vi kommer att se lite grann varför. I vers 12, den som så anses vara kyrkans ledare visar. Men Petrus reste sig och sprang. Jag måste bara hitta där, var är det här nu? I det här message, därför att det är så bra. Ja, några av karlarna gick till graven för att se efter och visst var den tom, precis som kvinnorna sa, men Jesus såg dem inte. Så urbota, dumt och trögt, varför litar ni inte på profeterna? Vilka ord, va? Och förstår ni inte att det var precis så det måste gå till, att Messias måste lida innan han fick tillträde till majestät och så vidare. Så när Petrus är för, liksom förundrad, men han har inte tro. Och sen går vi till vers 24 i det 24 kapitlet till de här Emmausvandrarna. Och ser också vad han säger till dem. Så ser de att de hoppades att det är han som skulle befria Israel. Men bland, och dessutom har några kvinnor, säger de. Nu har Jesus talat med dem. Jag kommer tillbaka till texten. Och de är helt förvirrade. Vet inte vad de ska tro. Och så säger de. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen. Men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade för oss att de har sett änglar i synen. Och så vidare och så vidare. Det som jag skulle vilja bara med där inledning säga, det är det här. När det gäller uppståndelsen så är det väldigt svårt många gånger att komma till att föra människor till tro på det bara genom snack, så att säga, bara genom prat. För det är en dimension som går utöver det mänskliga förståndet, självklart. Och det är på något sätt jag tänker nu, jag vill vara lite som jag sa pragmatiskt och tänka på vilket sätt ska vi kristna då kunna övertyga människor så att säga att uppståndelsen är en verklighet. Det intressanta är här att om jag går nu till vers 16 här, när Jesus pratar med de här Emmausvandrarna. Låt oss titta lite vad som står här. I vers 16 står det skrivet så här. De samtalade mellan varandra och vers 15. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Och bara en liten, det lite kanske barnslig kommentar. Men jag tänker bara på det här. Om man håller bara teologiska diskussioner om uppståndelse så hinner man ingen vart många gånger. Och det är väldigt mycket det där att vi diskuterar och vi ska förstå detta. Och mitt i våra diskussioner så kommer Jesus och det handlar om honom. Och de känner inte igen honom. Och låt mig få säga så här. Den uppståndne Kristus känns inte igen först och främst med förståndet. Därför att själva faktum att uppståndelsen finns går över mitt förstånd. Så det måste finnas någon annan moment som jag ska känna honom igen efter än att jag resonerar mig fram till tron på uppståndelse. Och då måste man kanske gå till Hebreerbrevet som säger att det är genom tron som vi vet vad som har hänt. Inte genom att jag förstår alltihopa. Jag är nästan övertygad att även om någon av oss dog och uppstod efter 2-3 dagar och kom tillbaka till kyrkan. Efter någon tid skulle några säkert hitta någon förklaring och säga nej, men det var något annorlunda. Liksom, ungefär som en av våra vänner när hans svärmor blev helat från verkligen sista liksom, tillståndet i cancer. Och läkarna gav ingen chans att hon ska leva vidare. Och när hon blev helad efter bara 2-3 dagar. Då säger han, egentligen började helande den stunden när vi bad här. Då säger han, ja men hennes kropp bestämde sig att bli friskare, sa han. Och jag tänkte, varför bestämde kroppen sig inte när det var ännu friskare än döende? Och förstå mig, liksom det behövs något mer, verkar det vara, trots att det är ibland väldigt enkelt det som behövs mer. För att människor ska upptäcka att uppståndelsen är en verklighet och att livet i uppståndelse finns. Och som sagt, det är ibland lite svårt att förstå. I Hebreerbrevet så talar i 5:e kapitel författaren till de troende där om saker. Och de säger, ni är tröga att förstå och tro på det här. Det finns svåra saker som Petrus också talar. När Paulus talar så säger Petrus, vår broder Paulus, han skriver om saker som är svåra att förstå. Och nu går vi vidare och ser vad som händer här i 24 kapitel när han går med de här Emmausvandrarna så att säga. I verserna 25 till och med 27 så står det skrivet att 25. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Men de förstod ändå ingenting. Och nu kommer vi vidare till någonting. Jag vill bara poängtera det här att jag tror att om vi ska vara ett vittnesbörd om uppståndelselivet för människor runt omkring oss, så måste det till något mer än bara vår försök att övertyga människor verbalt och med vår teologi och med prat och så vidare. Det hjälper inte med teologiska förklaringar ibland. Det hjälper inte ens att de här kvinnorna såg änglarna. För det står skrivet att de såg änglar, men de såg inte honom. Jag menar, vi i vår värld idag har otroligt mycket prat om änglar. Och självklart tror vi på att änglar är verklighet, eller hur? Men jag menar, det hjälper inte. Det hjälpte inte de kvinnor, det hjälpte inte lärjungarna, det hjälper inte Emmausvandrarna. Utan det är någonting som jag plockade här i verserna 38-43 som jag kommer att ta som en liten parallell till den som jag tror är viktigt att vi ser. När Jesus då kommer till de lärjungarna som har stängt sig in och liksom spikat igen dörrar i fruktan för sin omgivning, då står det skrivet så här, verserna 38 och vidare. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Spöke står det i message. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och då tänkte jag säga så här, en teori har inget kött och ben. Människor behöver något att ta i när vi talar om det här. De behöver liksom kunna ta, som Jesus sa, ta i mig, jag är verklighet. Och jag tänker bara ibland, när vi, det är klart att vi ska kunna förklara för människor vad vi tror på. Men jag tror det finns något mer än att bara försöka teoretiskt förklara. En teori saknar kött och ben, om jag ska uttrycka mig lite bildigt som Jesus säger här. Till sina lärjungar. Och då åt han fisk framför dem att visa att han inte bara någon ande, någon spöke, någon mystisk som dyker upp. Han är verkligen uppstånden. Okej, jag tänker ibland när vi kristna också tänker på uppståndelsens liv. Hur tänker vi om det? Hur tänker vi? Vad betyder det att leva ett liv i uppståndelsens kraft? Ja, de riktigt karismatiska, de tänker, ja men det handlar om det här att gå genom stängda dörrar. Halleluja liksom. Dörren är igen spikad, men om vi verkligen vandrar i uppståndelse så går vi genom stängd dörr. Eller så tänker vi på just det här att se massa änglar och massa. Men uppståndelselivet är faktiskt många gånger mycket enklare. Och först och främst, det livet är mycket mer praktiskt och synligt. Och då tänker jag på oss som Jesu Kristi församling. På folk som tror på uppståndelse. Och då tänker jag på vilket sätt ska vi kunna då i de här tider. När världen är bombarderad av olika ideologier. När det finns otroligt många liksom erbjudandet om hur du kan eventuellt leva i evighet och allt annat. Hur ska vi manifestera denna verkligheten att uppståndelsen är ett, inte bara en teologisk sanning utan uppståndelse är faktiskt någonting så konkret att det kan synas faktiskt genom oss i våra liv. Och jag tänker ibland när det står skrivet att de såg både änglar, de såg allt möjligt men de såg inte Jesus. Okej, låt oss nu vara lite ärliga, eller vad jag ska säga. När världen ser på oss idag, vad är det de ser? De ser enormt mycket diskussioner teologiska mellan oss kristna. De ser enormt mycket det ena och det andra. De ser väldigt mycket nya påhitt som vi kommer på eller försöker komma på för att attrahera dem. Men det enda de behöver se i oss när de ser på oss, det är att se den uppståndne Jesus Kristus och inget annat. Enkelt, eller hur? Och då tänker jag så här, jag ber för mig själv, förstå mig. Jag ber för mig själv att jag ska vara bärare av den här uppståndelsen. Inte bara på någon mäktig, i någon mäktig dimension att resa upp döda. Och det är underbart, tror på det, vi tror alla och vi vill se det. Men det finns lite kanske första, lite mindre steg som vi ska bemöda oss med innan vi sjunker i vårt drömmande av det stora och tappar tro på det till sist. Förstå mig? Är någon som vill resa upp döda? Ja, det vill vi allihopa. Ja, man kanske ska tänka lite, då blir de där begravningsbyråer utan jobb. Va? Men det är klart att man skulle vilja se sådana under. Men jag tror att människor egentligen för att kunna se Jesus i oss, att de kanske tänker inte alltid på det. Nu ska vi se om de reser upp den där döden som dog. Eller letar de efter något annat som är enkelt. Låt oss se hur de då de här Emmaus-vandrarna kände igen honom. Verserna 28, Luka 24, verserna 28 och vidare. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Jag älskar den här texten för att Jesus är otrolig pedagog och han vet exakt hur han handskas med människor. Liksom han ville visa till dem, först förklarade han skrifterna och det står skrivet att det började brinna något i deras hjärta när han talade. Och då tänkte han, nu går jag vidare. Egentligen ville han inte gå vidare. Men han ville se om det där elden i deras själ på grund av budskapet han delade med dem, om den där elden var någon nyfikna eld eller nyfikenhetens eld. Eller om den där elden var något som kunde resultera i något konkret och praktiskt i deras liv. Det är därför han spelar som att han ska gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröd det, gav åt dem. Och då ropar de det Jesus! Och snälla någon. Då öppnades hans ögon, deras ögon. Och de kände igen honom. Men den stunden försvann han. Och då tänker jag, men snälla någon herre. Vad är det för detalj? Vad är det så mäktigt i den lilla detaljen? Så att deras ögon plötsligt öppnades. Jo, det är lätt att förklara. När de hade nattvarden så att säga, då bröt han brödet, förklarade för dem att han kommer att dö och på tredje dagen uppstå och så vidare och så vidare. Och den här lilla detaljen blev ögonöppnare för dessa två lärjungar. Och då tänker jag så här. Det här tror jag på. Istället för att leta efter spektakulära saker och teorier och argument för att övertyga människor. Varför inte leva så i vardagen? Så präglad av sanningen att det finns en uppståndelse, att det finns en evighet. Och den medvetandet kan motivera mig, inspirera mig. Och ge mig fantasi att komma med en liten detalj i min relation till mina medmänniskor som blir en ögonöppnare för dem. Det var min predikan. Men jag ska säga lite till bara. Men förstå mig, låt mig få säga så här. Jag har sagt det här tidigare. Jag har sista kanske 10 eller några år. Jag har råkat när jag var hemma. Jag har råkat sätta på tv ibland utan att veta varför ska jag titta på det här programmet. Jag minns för många år sedan jag satte mig i soffan, satte på tv och det var Tekniska magasinet eller något sånt, Vetenskapsvärld. Och de skulle tala om de modernaste vapen som finns och jag är så intresserad av det, vet ni. Johan kanske skulle varit intresserad, eller hur Emma, om någon ny är värre eller något i sitt jagande, men inte jag. Men jag bara kände att jag ska sitta kvar och titta. Och då kom mitt i en timmes program en detalj. Och när jag såg detta, då sa Herren, det där ville jag att du skulle se. Bara öppnade mina ögon för ett perspektiv om våran värld som jag aldrig tidigare har förstått och sett. Och det finns små detaljer som bär inom sig en enorm laddad sanning som är ögonöppnare för något mycket större. Och jag därför älskar jag det här citaten av det här judiska tänkare som säger, du kanske har inte gjort mycket i livet, jag tror jag citerade på begravningen faktiskt om jag inte har fel när Lennart, vår kära broder, blev begravd. Det han säger så här, den judiska filosofen, han säger, du kanske har inte gjort mycket annat i livet än att du återförde detaljerna deras värde. Och vi lever i en värld där liksom de här gedigna värderingarnas detaljer försvinner mer och mer. Låt mig få säga ungdomar, nu finns inte mycket ungdomar här, men våra barn. Låt oss uppfostra våra barn att stå upp i bussen för någon äldre. Ni ska få se vad den detaljen gör i bussen. Lägg av. Kommer något mer andligt. Det är väldigt andligt tycker jag det är. Det är väldigt andligt. Vi lever i en värld där man glömmer respekt för de äldre. Där det finns nästan ingen respekt för de äldre. Gör det en gång så ska du få se vilken reaktion kommer att ske. Och det är det här jag upplever på något sätt. När människor tittar på oss, våra grannar, våra medmänniskor. Det bör inte vara någon, liksom, jag bör inte slita i bön och fasta för att Gud ska se till mig att jag ska göra något enkelt, gediget, kristet, om jag säger bibliskt, för att folk ska bli berörda av det. Okej, låt mig få läsa ett annat tillfälle. Det är det som Jesus säger liksom till de här som han pratar med om att tro på honom. I Johannes evangeliet 10. Och vers 25 så säger han så här till fariserna och när han talar med dem om vem han är. Vers 25 säger så här: Jesus svarade, jag har sagt det till er men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Och då i verserna också i samma kapitel 37 och 38. Om jag inte gör min fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningar om ni inte kan tro på mig. Vänner, det är precis vad själva kärnan av evangeliets liksom vittnesbörd är. Jesus går där. Han med under och tecken visar. Och han liksom, hans visdom var så långt högre än allt vad de kunde komma med som motsägelse till vad han säger. Och han säger, jag förstår att jag kan inte övertyga er rent teoretiskt, teologiskt med diskussioner. Men ni ser vad jag gör. Tro åtminstone på det som jag gör, att det vittnar om det som ser att jag är. Tänk att när han var korsfäst, vad sa de där som korsfäste honom? Vad sa de? De hånade honom och lyssnade vad de sa. De fattar inte hur kontroversiella de var i sitt uttalande. De säger, titta nu, han är korsfäst. Han som hjälpte alla andra och gjorde gott för alla andra. Varför hjälper han inte sig själv nu? Ni vet, när någon är förblindad, då är man riktigt blind. De erkänner att han gjorde bara gott. Och de erkänner att han hjälpte alla. Och ändå vill inte tro på honom. Dessa, nu var jag på väg att använda fel ord i kyrkan här. Dessa krokiga hycklare som aldrig gjorde något gott för en enda människa runt omkring dem. De erkänner att han gjorde allt gott, men ändå vill inte tro på att det är han som har rätt i saken, som han säger om sig själv. Snälla någon, vet ni. Jag är övertygad att många idag, om någon skulle korsfästas för Kristi skull, skulle kunna säga samma ord. Dessa som skäl från människor, som vilseleder människor, som utnyttjar människor. Och ändå skulle de kunna säga samma ord som dessa sa om Jesus. Han gjorde allt gott, men vi ska ändå korsfästa honom. Men det är intressant vad Jesus säger. Om ni inte tror på vad jag säger, varför tror ni inte på mig? Därför att ni ser vad jag gör. Och då tänker jag, vänner, jag måste säga att efter 40 år, dryga 40 år som kristen, jag har mindre och mindre lust att diskutera med människor. Ärligt sagt. Och jag börjar följa det där ordet som Paulus råder unge Timoteus. Låt bli fruktlösa diskussioner. Jag säger inte att jag ska inte prata med folk. Men förstå mig, när man kommer i diskussioner, det finns någonting mer som öppnar människornas ögon för vem Jesus är, uppståndne Jesus. Låt oss titta i Johannes 21 och bara två verser till efter det och sen är jag slut. Eller jag är inte slut, men predikan är slut. I 21 och vers 7. Ni vet, nu är Jesus uppstånden, visar sig för sina lärjungar, ordnar grillfest för dem, barbecue lite. Och Det som hände då, att när de försökte fiska, eller de fiskade hela natten, de fick ingenting. Men i vers 7 ska jag läsa först. Lärjungar som Jesus älskade, de såg att det är någon där på kusten, så att säga. Och lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Okej, vad är det som gjorde att Johannes kände igen Jesus? Vad är det som gjorde? Var han mer andlig än dem? Ja. Relativ fråga. Vad gav Johannes anledning att han drog slutsatsen? Det där är Jesus. Vet ni vad som gav honom anledning? Den mannen som de inte kände igen, som de har umgåtts i 3 år med, när de fiskade hela natten och inte fick något, när han ser dem och säger, mina barn, har ni fått fisk? De säger, nej, ja, vi har inte fått fisk. Då ser han kasta nätet på andra sidan, där på högra sidan. Och när de får 153 fiskar, och när de gjorde det, då när Johannes såg detta, denna gärning, då sa han, det där måste vara Herren. För att ingen annan gör så här. Ingen annan ger goda råd till ett gäng människor som har förkastat honom och förnekat honom och lämnat honom i svåraste situationen i livet. Ingen annan ger råd till sådana, kasta nätet på den sidan och ni blir välsignade. Och när Johannes såg det här märke, när han såg den gärning som indikerar någonting mer än det vanligt mänskliga, då kunde han inte konstatera något annat än att säga, det där måste vara Herren. Och låt mig få säga, vänner, vi har mängder av resurser i oss genom att vi har blivit på nytt födda. Och genom på nytt födelse, han uppståndelse från graven och vårt på nytt födelse, så har vi fått tillgång till en enorm arsenal av gärningar och små och stora gärningar. Som om vi gör dem i den stunden när heliga ande leder oss, vi kommer att beröra människornas innersta med dessa enkla gärningar. Vi kommer att beröra deras innersta och de kommer att säga, men varför det här? Det här lilla detaljen har berört mig. Vad är det som lilla detaljen och gärningen berör i en människa? Jo, den berör den Guds avbilden som finns i varje människa. Och den där avbilden som finns i oss, oberoende om vi är på nytt födda eller inte, den avbilden är fortfarande medveten om ett liv som är mycket större än det livet som vi lever idag. Och inte kan leva ut det som vi längtar efter på grund av synden och syndafallet. Och när vi kommer med de här små detaljer, då börjar den lilla gärningen beröra folk och ge dem anledning att påminna som att det finns en värld som är långt, långt större och bättre än den här världen som vi lever i. Amen. Inte för att skryta, jag ska bara nämna en detalj. Det var inte så länge sedan, kanske 14 år sedan. Nej, inte så länge sedan. Jag stod på ICA här i Kungsängen och skulle betala något mitt. Och så var det en spelar ingen roll om det var svart eller vit, men det var en svart kvinna. Och hennes varor var före mina varor där på bandet. Och så satte jag min vara första och den gick över på hennes varor och hon, kassörska, hon satte den där lilla träbiten så att min vara gick också in på hennes så att hon skulle betala det. Och hon sa nej, 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 det här är inte mitt. Då tog jag bort det där och så sa jag till kassörskan, du får ta hennes och mitt på min bekostnad. Och då tittar hon på mig. Hon blev helt chockad. Och så börjar hon. Vem är du? Jesus Kristus. Ni vet. Vad heter du för något? Jag säger, jag heter ingenting. Du behöver inte veta vem jag är. Men jag vill be för dig. Ja, men gör det då. det är, man ska, men förstå mig, och ni ska veta, det var inte någon stor räkning för hennes svar, och 970 kronor eller något sånt. Ja, att jag aldrig kan säga så som det är. Va? Nej, det var inte mycket. Men en detalj som kan beröra, bara därför att den är annars inte normal i vår värld. Och jag ser inte att jag är den enda som gör, kanske tusentals andra människor har gjort det. Jag bryr mig inte om det. Jag vet att det var en stund när en liten gärning kunde väcka något i denna person. Och jag gjorde faktiskt inte med tanke att jag skulle göra det. Nu ska jag göra det här, Jesus, du kommer bli förhärligad, halleluja, hennes ögon ska öppnas. Hon ska se tom grav och jag, nej. Inte alls. Men det är därför Herren säger, och det är två sista verser. Matteus 5 och 16 säger han, jag ska läsa det, Matteus 5 och 16. Säger Herren så här. När han talar om att vi är världens ljus, om på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Älskade vänner, jag ska inte peka ut någon här, eller, men häromdagen så var det en person som hjälpte oss på ett enkelt, underbart sätt för mig. För honom eller var kanske enkelt, men för mig var det väldigt komplicerat. Och vet ni vad? När jag ser att vi gör sådana saker för varandra, jag kan säga en sak, då ser jag Guds rike och jag ser uppståndelsen mycket tydligare än utan det. Mycket tydligare än utan det. Så, Jakob säger i sitt brev 2:18, han säger, visa mig din tro. Utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och det här är ingen gärningarnas lära. Det här är bara motivation och inspiration att leva i den uppståndelsedimensionen lite mer. Och på ett mycket enklare och avdramatiserat sätt. Eller hur, vänner? Okej, sammanfattningsvis. Vad är uppståndelsen? För mig är uppståndelsen följande. Det är den kraften som Jesus Kristus genom att besegra döden och avplombera, om jag ska uttrycka så. Avplombera all den enorma kraften som finns hos Gud. Han öppnade dörren och förlöste den kraften in i våra liv. Så att vi kan förlåta mer än normalt. Att vi kan gå andra milen om det behövs. Att vi kan älska lite mer än normalt. All detta, okej, okay, slutsatsen. All detta som Gud från början skapade människan till för och som ligger inlåst i det här graven, vår kropp och vår själ. All detta som finns där, genom uppståndelse har Gud förlöst och sagt, gå nu och predika i hela världen vad jag har sagt, vad jag har gjort. Och nu ska jag läsa till sist. Ifrån Message, när han går, det här härliga brodern som skriver det här, när han går över från evangelierna till apostlagärningar, då skriver han i inledningen, han skriver i inledningen så här, bara att jag hittar det. Här är den. Och jag älskar det här, när jag såg i morse det här så tyckte jag det här är värt att läsa. Han säger så här. Eftersom historien om Jesus är så oerhörd, Gud lever med oss. Gud talar till oss på ett språk vi förstår. Gud gör saker som botar, hjälper oss, räddar oss. Finns det en risk att vi står och beundrar denna stora ögon och gapande munnar? Och sedan förblir stående. När hela världen av Jesus liv och död småningom eller plötsligt går upp för en, är det lätt hänt att man blir en entusiastisk åskådare och inget mer. En Jesus supporter som gärna applåderar mycket och länge och i sina bästa stunder låter sig inspireras till att leva efter hans föredöme. Lukas ser det som sin uppgift att förhindra den utvecklingen, att hindra oss från att bli blotta åskådare till Jesus-sagan. Lukas är den enda av Jesu första fyra levnadstecknare som fortsätter med historien om hur apostlarna och lärjungarna förde budskapet om honom vidare till nästa generations kristna. Den anmärkningsvärda är det i allt väsentligt är samma historia. Lukas fortsätter sin berättelse nästan utan avbrott, det vill säga skriva apostlärningar. En kort paus bara för att doppa fjärde pennan i bläcket, vilken finns sätt att säga, i samma stil som förut och med samma ordval. Och här är då slutsatsen som han ser. Historien om Jesus tog inte slut med Jesu uppståndelse. Den fortsätter i och med historien om dem som tror på honom. Guds övernaturliga ingripande i världens gång tog inte slut med Jesus. De kristna som Lukas skriver om var inte bara åskådare, lika lite som Jesus var det. De är med i spelet, Gud gör saker genom dem, Gud bor i dem och därmed förstås bor Gud i oss också. Enkel budskap om den mäktiga sanningen uppståndelse. Låt oss be tillsammans. Fader i himmelen, vi tackar dig. Herre, vi vill nästan stanna en stund bara och tänka på vad vi tror på, vad vi talar om här. Herre, med lätta steg går 44 år tillbaka i mitt liv och ser mig en söndag morgon vakna. Ja, Jesus. Med allt det tomma som jag försökte fylla mig med kvällen innan. Med all det tunga som jag hade inom mig. Därför att jag visste inte vad jag skulle gjort med denna dag. Och med allt det betyngande som jag hade inom mig angående min framtid. Och här står jag idag, befriad från all detta. Fylld med din kärlek. Fylld med livet som du har kommit att ge oss. Herre, hur ska vi tacka dig för det? Och hur ska vi då vara tysta om det här som du har gett oss? Jag ber med hela mitt hjärta, låt uppståndelsekraften fylla var och en av oss, så att vi ser tillsammans med apostlarna, hur ska vi hålla tysta om det som vi har sett och hört? Vi kan inte låta bli att tala om det. Och jag ber att du fyller oss nu denna stund med en ny mått, nytt mått och ny portion av frimodighet. Jag ber speciellt här för de grubblerierna vi går med. Att om jag hade något mer att ge. Och de här drömmarna att vänta på det stora smörjelsen. Och stora det ena och det andra. Herre, vi vill ha mer, absolut. Men hjälp oss att förstå att en liten gärning kan vara ögonöppnande för någon annan. En liten kärleksgärning motiverad av tro på uppståndelse och det eviga livet. Gör oss, Herre, fantasifulla för sådana gärningar, för att du ska förhärligas och att vi ska själva se att uppståndelsen är verklighet. I Jesu namn. Amen.